Hej och välkomna till FLM-podden, en podcast från filmtidskriften FLM. Och vi är framme vid avsnitt nummer 5. Jag heter Jakob Lundström och är redaktör för FLM. Och förra avsnittet var jag i Malmö, men nu är jag alltså tillbaka i The Capital of Scandinavia och får istället prata IP-telefon med Charlotte Wiberg. Hallå!
Hallå! Jag är kvar i Malmö i alla fall.
Har du viftat något med den svenska filmflaggan här i veckan?
Nej, du menar eftersom Roy Andersson har vunnit ett fantastiskt pris.
Ja, men precis. Hurra.
Ja. Jag är ju som den surkärring. Jag är skeptisk. Jag är ingen Roy Andersson-fan, liksom.
Okej. Okay. Ja, men han har ju som sagt vunnit då. Eller den första svensk som har fällt ett guldlejon i Venedig.
Det är ju bra förstås, liksom.
En klappaxeln kan han väl få i alla fall, även från dig?
Kanske.
Kanske.
Jag får se filmen först. Så
ja,
får
men det är
se.
Bra. Vi får återkomma till den. Ja, det ska bli kul att se den. Jag såg att Ingmar Bergman har vunnit något slags Lifetime Achievement Lejon förut. Men annars var det ju då den första svenska. Nu har ju du redan gett uttryck för en vad ska man säga, default skepsis. Men det är bra att vi ska vara lite rättvisa och balanserade i den här podden. Vi ska inte ryckas med i någon nationell segeryra här.
Nej, precis.
Så jag tänkte att vi skulle vara lite glädjedödare. Så då kollade jag runt på Twitter efter negativa reaktioner också. Och hittade då bland annat Liberations kritiker. Som tyckte att det var konstigt att Roy Andersson hyllade cykeltjuven under sitt tacktal. Eftersom Roy Andersson själv verkar avsky realism.
Ja.
Och sen tyckte han att det var förutsägbart då att juryns val gick till en filmskapare som skriker ut i varje scen att han är en konstnär. Och sen så anmärkte han på att det verkar vara en filmskapare eller kanske ett helt filmteam som har sett lite för mycket Jacques Tati.
Det låter i och för sig lite intressant där, ja. Möjligen.
Det har ju varit lite annat. Jag såg att Mikael Marsimans nya film Gentlemen har ju också haft premiär här i internationell premiär här i veckan på filmfestivalen i Toronto.
Ja. Oh.
Och läst nyss en halvt ljummen, kan man väl säga, recension på den filmen.
Mm.
I Hollywood Reporter var det. Det är ju en filmatisering av Claes Östergrens roman från 70-talet. Eller kom den 1980 kanske, ja. Men det är en sån här film som är producerad dels då som en miniserie i 4 delar. 90 minuter.
Mm-hmm.
Och som en långfilm på typ 2,5 timme. Så yeah. Jag anade mig till att det var en del av problemen som man såg i den här recensionen i alla fall då, att den var för tät i sin intrig på ett Tinker Tailor Soldier Spy-aktigt vis. Vad har du för förväntningar på Gentlemen? Har du någon relation till romanen eller till Marsiman som filmskapare?
Nej, jag läste faktiskt inte ut romanen, ska jag erkänna. Jag tröttnade på den ganska snabbt. Så, ja.
Jag älskade ju såklart romanen när jag läste den som 18-åring eller vad det var.
Jag tyckte väl att den var väldigt grabbig, alltså.
Det var jag när jag var 18, tror jag.
Jag förstår det.
Jag misstänker det.
Jag var inte det när jag var 18.
Nej, du ser. Det var en liten skiljelinje, ja. Oss emellan. Ja, men den är 5 december tror jag att den är premiär, så då får vi kanske återkomma till den också.
Mm.
Senast då när vi var i Malmö och vi pratade, då hade vi varit på, eller vi var på Malmö filmdagar.
Ja.
Och då pratade vi bland annat om Medicinen.
Mm, och den var vi ju inte så förtjusta i.
Vi var inte det. Du viskade till mig efter visningen, det här är en av de 10 sämsta filmer jag sett. Det var hårt.
Ja, det är nog det alltså.
Men för jag blev lite, jag vet inte om du har kollat här recensionerna förra veckan. För jag är lite chockad då över mottagandet som den har fått. Har du läst?
Jag har bara läst en och annan och det har ju inte varit så positivt. Men det har ändå inte varit det här.
2 år och ljumma 3 år. Och
ja, ljummet, precis. Ljummet istället för art.
Ja, men exakt. Det här var ju inte så jättebra, men ja, kanske.
Jag förstår inte den likgiltiga hållningen, alltså.
Nej, det verkar finnas någon slags fördrag som jag inte.
Nej, var kommer den ifrån?
Kritikersågen blivit slö.
Man kanske känner att nej, vi ska inte mobba mer eller något sånt, liksom.
Vi kanske inte behöver diagnostisera den svenska kritikerkåren. Vad har du gjort efter Malmö filmdagar? Har du hunnit smälta intrycken?
Ja. Det har jag väl precis. Så där, jo, det blev ganska mycket där på 2 dagar.
Ja.
Eller,
tre
till och med. Ja, faktiskt.
När jag kom hem från Malmö så fick jag i alla fall skynda mig för att hinna lämna höstnumret till tryck. Mm. Så det har jag gjort.
Mm.
Och ett viktigt meddelande till alla som lyssnar. För att FLM ska kunna betala Charlottes saltade fakturor så måste ni prenumerera på FLM. Och det gör ni på shop.flm.nu, så får ni nya dubbelnumret som inte bara innehåller en massa texter om film utan också Victor Johanssons långfilmsdebut Under Gottsunda, så får den direkt till DVD-premiär i FLM. Och den vill ni inte missa.
Nej, det är ju fantastiskt faktiskt.
Mer om den i ett kommande specialpoddavsnitt. Men du hann ju se lite film i Malmö efter jag åkte hem också.
Ja, jag hann ju se... Du missade ju avslutningsfilmen, The Salvation.
Just det, som jag redan hade sett i Cannes där den hade premiär. Vad är The Salvation för film?
Det får man väl säga är en väldigt klassisk western, är det inte det? Eller klassisk western, det är fel uttryck, men traditionell westernfilm.
Förutom då ursprungsmärkningen.
Ja, precis.
Som är Danmark.
Ja, precis. Och varför inte? Alltså, danskar åkte ju också till Amerika och blev...
Precis, ja, men precis som den amerikanska westernfilmen ofta utspelar sig mot inbördeskriget.
Mm.
Som bakgrund om konflikterna mellan nord och syd. Så kom ju också Mats Mikkelsen.
Ja.
Och hans brorsa Micke Persbrandt till USA i sviten av ett krig, nämligen det dansk-tyska kriget.
Just det.
De har lite av samma mättnad och tröttnad på vapen och krig i ryggen.
Just det.
Och söker...
En plats, ett litet hemman ställe att odla på och kunna sköta sig själva, antar jag.
Får väl leva sitt liv i fred?
Ja. Trodde de att de skulle få.
Är det en pastisch eller skulle du beskriva den som en revisionistvästen? För den är inte så här självmedveten utan den känns ganska humorbefriad.
Ja, alltså nej, jag tyckte väl inte ens riktigt att det var en revisionistvästen. Utan...
Så vad är det för typ av film? Varför gör man en traditionell västen på det här sättet år 2014?
Det är en bra fråga. Vad tror du själv?
Det känns ju som en övning i att... En västernövning. Mm. Nu ska vi försöka göra en västernfilm.
Mm.
Man kan säga att den är väldigt snabbt avklarad i alla fall på 89 minuter. Så den går ju direkt... Den tar inte så lång tid på sig för att sparka igång händelseförloppet.
Nej. Mm.
Redan när Mats Mikkelsen då tar emot sin hustru och lille son som till slut då anlänt från Danmark. Redan då så blir det ju trubbel i diligensen som ska ta dem hem. Vilket då leder till att Mikkelsen måste utkräva hämnd, vilket utlöser en ny hämndreaktion från den store skurken i stan. Och så fortsätter det.
Man skulle ju kunna säga att den liksom gör en ansats till att kanske vara lite feministisk där med kvinnan som också slåss till slut. Men hon är ju samtidigt...
Stum.
Ja, precis. Man har passande nog gjort henne stum. Och hon förblir ju så att säga underordnad en man in till slutet.
Precis, det är ju ändå en ganska stor satsning då. Först är det då de nordiska stoltheterna Mikkelsen och Persbrandt. Och sen då Eva Green som spelar den här stumma kvinnan. Mm. Och sen har vi även med Eric Cantona som någon slags comic relief ändå.
Ja, just det. Men den är gammeldags ändå, alltså lite av den här uppgörelsen mellan män. Men det där, det har vi ju hela tiden på bio liksom.
Om man ska se, ringa in om den har något budskap ändå. Den försöker ju ändå se på en liten politisk kommentar, kan vi säga det. Den har ju ett närmast anti-amerikanskt budskap.
Mm.
Eller den synar i alla fall korruptionen i nationens födelse.
Ja. Jo, på så sätt så kan man ju säga att det är en slags revisionistisk väster, men...
Vad är det som bubblar där i den här staden, den här döda staden som skurkarna har tagit över? Det är oljan.
Ja, såklart, såklart, ja.
Så på så sätt fungerar ju filmen nästan då som en skapelseberättelse om det oljeberoende USA. Jaha, men ska vi gå vidare? Vad säger vi om The Salvation?
Alltså jag kände mig ganska ljummen inför den, men jag tyckte inte den var dålig heller. Alltså jag tyckte den var vad man kallar för habil.
Jag är nog lite strängare än du. Jag tycker den är ganska onödig. Jag gillar idén med att göra en dansk westernfilm. Medan här blir det snarare ett försök att efterlikna något och härma en genres förväntningar och inte bidra med något eget då. Förutom möjligtvis en liten kritisk kommentar om oljans fördärvande verkan på de Förenta staterna. Det är ju inte bara danskarna som prövar sig på den här uramerikanska filmgenren, får vi väl ändå kalla den. Utan det finns ju även till exempel australiensare, eller skulle du hålla med mig om att David Michaud, eller hur uttalar man hans efternamn tror du? Michaud.
Ja, Michaud, ja.
Animal Kingdom-regissören, hans senaste film då, The Rover, som får premiär senare i höst.
Ja.
Skulle du kalla det för en västerfilm?
Man kan se det som en westernfilm. Det är en postapokalyptisk film i och för sig, ja, du har den ensamma mannen på jakt i ett laglöst land. Ja.
För till skillnad från de flesta, den traditionella westernfilmen, inklusive The Salvation då, som utspelar sig på 1800-talet, den senare hälften oftast, så utspelar sig ju The Rover i framtiden. Jag kommer inte ihåg riktigt när det är. Får man något datum? Eller något årtal?
Alltså i början står det en textfyllt, är det 10 år efter?
Apokalypsen, just det. Och var utspelar sig i den här filmen? Den utspelar sig i Australiens outback.
Ja, som sagt, i laglöst land liksom.
Lite liknande landskap som vi är vana vid i den amerikanska filmen. Det är torrt värre, kan vi säga. Men de är ju inte hästburna utan bilburna, de här
Ja.
busarna vi får följa.
Det finns väl en liten tradition av australisk westernfilm.
Skulle du kalla Mad Max för en westernfilm?
Nej, kanske inte. Alltså man skulle ju eventuellt kunna placera den i den genren. Men jag tänker på en film som The Proposition till exempel, som också utspelar sig i Australien. Jag gillar den, absolut. Och jag gillar den här, och de är inte så olika varandra. Så att det kanske inte är så konstigt att jag gillar båda då.
När vi kommer in i handlingen här i The Rover så är det ju då tre stycken. De är tre typer då som kraschar med sin bil. Och en blir lämnad i sticket. Och de sticker iväg i en bil som tillhör Guy Pearce. Och då blir ju Guy Pearce, han blir tokig.
Ja, det här var bara droppen liksom.
Min bil.
Ta allt jag äger och har, men lämna min bil, tycks han känna.
Just det, dude, where's my car?
En bitter man.
Bitter är han.
Full med uppdämt raseri.
Vad vill den här filmen oss då?
Ja, han vill bara säga någonting fruktansvärt om människan, liksom. Jag tyckte inte om den till att börja med. Jag tyckte att den här bilen kom liksom då ramlande in samtidigt som Guy Pearce sitter i någon slags övergiven gammal karaoke-salong liksom. Att ja, nej, ska det bli massa liksom tarantinoskt ultravåld fast på ett tråkigt och fult sätt liksom. Men jag tyckte den växte verkligen alltså. Faktiskt, och blev tragisk. Jag tyckte den blev till en tragedi liksom.
Jag kanske kände mer att snarare än att den växte till en tragedi, så tyckte jag att den påbörjade en förutbestämd resa som den senare avslutade. Med alla förväntade checkpoints på vägen någonstans.
Ja, den är våldsam och nej, den kanske inte är så överraskande så i hur den utvecklar sig. Men jag tyckte väl att den var tillräckligt liksom bild- och ljudmässigt imponerande liksom.
Ja, vad säger du om kvinnorollerna i den här filmen?
Ja, det finns ju inte så många kvinnor i det här. Först så tänkte jag att herregud, det här är en film helt utan kvinnor liksom. Var är dem? Men sen kommer det ändå några stycken efterhand. En galen farmor.
Just det, som säljer opium.
Ja, och sin sonson eller dotterson dessutom. Vilket är ganska chockerande, för hon sitter där och ser ganska mysig ut liksom, som en slags motvikt till det här förfärliga.
Men det har gått så långt efter apokalypsen, så inte ens en mysig farmor är
Nej,
mysig längre. Hon säljer opium.
hon säljer sin dotterson. Sen kommer då kvinnan som en vårdande princip, liksom. Ändå en kvinna som hjälper till att läka. Och hon tar även hand om hundar som folk överger. Så hon är ju en motbild då liksom. Hon är den feminina principen. Det är ju ganska konventionellt, eller det är ju väldigt konventionellt liksom att ha.
Vad vore de våldsamma männen utan?
Nej, de är beroende av de här vårdande kvinnorna, men sen sparkar de till dem och sticker iväg när de inte behövs längre liksom.
Jag tänkte på det där med den feminina principen kontra den manliga principen. Om vi ska närma oss västernfilmen i stort, detta omöjliga företag vi ska avverka här nu. Om vi tillåter oss att vara lite kulturimperialistiska så kan vi säga att filmen är ju USAs egen konstform.
Just det.
I alla fall den konstform som den här nya relativt nationsbildningen kan hävda något slags födslorätt till. Och då är ju såklart västern den mest amerikanska filmgenren av dem alla också.
Det är det.
Som bildar något slags nationsberättelse eller ursprungshistoria.
Precis, lite som vår pilsnerfilm.
Ja, precis.
Fast mycket bättre skulle jag vilja säga. Hurra för Hollywood, vill ju jag utbrista ibland.
Ja, pilsnerfilmen, vad säger den egentligen om Saltsjöbadsavtal och så vidare? Ingenting. Vi måste ju vända oss till Gustav Edgrens Karl Fredrik regerar. Från 1974.
Jämför det med Stagecoach och de andra klassikerna liksom. Nej, men du har sett mycket väster i sommar, har du inte det? Du har pratat lite om John Wayne.
Jag tycker om att vila i de stora
Ja,
vidderna.
det är en väldigt visuell genre alltså.
Ja, det passar väldigt bra också, sena, varma sommarkvällar tycker jag. Men för att återknyta till det här manliga och kvinnliga då, så är det ju en extremt manlig genre.
Ja, det är det.
Bara för att gå händelserna i förväg.
Ja,
Men
precis.
det kan vara vår slutpoäng här. Västern, en manlig genre, och sen så
No shit,
vi har ringat in det här väldigt
liksom.
precist.
Lyckas överraska alla liksom. Häpnadsväckande slutsats.
För det den här västernfilmen gör, det är ju att den behandlar då bland annat just inbördeskriget och relationen till ursprungsbefolkningen. Men den skildrar då nationens födelse långt bort från maktens korridorer i Washington.
Just det.
Det är de riktiga nybyggarna och äventyrarna vi får följa i de här filmerna.
Precis, de verkliga hjältarna som byggde upp nationen då.
Och hur skildras det här då i film?
Som en kamp. En kamp, kniven på strupen. Eller mot skalpen, kanske.
Handen vid pistolhölstret.
Ja.
Redo att när som helst avfyra ett dödligt skott.
Ja, och det finns väl två faror, kan man säga så. Du har dels indianerna och dels så har du de här laglösa banden då liksom. Som hotar de små samhällena och ja, de hederliga familjerna. Som likt Mads Mikkelsen bara vill leva i fred och odla mark.
Men jag tänker också på de här filmerna som problematiserar historieskrivningen om vilda västern. Mannen som sköt Liberty Valance bland
Just
annat.
det, just det.
John Fords film.
Ja.
Där James Stewart spelar en senator som återvänder till småstaden där han startade sin karriär. Och då pratar med en reporter och berättar en egen då möjligen självförhärligande version av hur det egentligen gick till när han och John Wayne stoppade Lee Marvin och hans banditer. Så det finns ju den här filmerna som tematiserar och problematiserar just.
Ja, ja, det är sant. Det där är ju väldigt bra film förresten.
Den är bra, ja.
Ja, den hade jag nästan glömt bort.
Ja, men det finns ju även med Clint Eastwoods De skoningslösa som är en nyare western från 92. Ja. Där också förekommer en sån här sensationslysten journalist som man förstår vill dokumentera vilda västerns legender och snarare
just
än
det,
kanske.
Ja, han är väl en standardfigur liksom.
Så det finns ju den typen av westernfilmer som ändå problematiserar då.
Ja.
Westerns del i historieskrivningen av vad som egentligen är myt och vad som är...
Ja, precis. Och det kanske inte är så enkelt alltid att liksom placera in filmerna entydigt i klassisk eller revisionistisk liksom western.
Ska vi börja där då? Eller nu har vi hoppat lite fram och tillbaka där mellan tidsepokerna. Jag var fram redan 1992 här nu med Eastwoods De skoningslösa, för du pratar ju här om traditionell västern eller klassisk västern och sen då revisionistisk västern. Hur ska vi dra, vad ska vi dra för?
Alltså de filmer som jag stör med en kritisk blick på nationens födelse och dess hjältar och inte glorifierar dem alls liksom, då har vi den revisionistiska västern. Då kanske de som tittar på indianerna på ett annat sätt liksom. Nej, det är en sån genre som kanske du också har vuxit upp med som typisk söndagsmatiné. Och då var det ju alltså indianerna som var de spännande.
Just det.
Oavsett hur de var porträtterade liksom, som onda eller goda så tror jag att alltså det är så de har setts väldigt mycket, i alla fall utanför USA liksom, som någon väldigt romantiska. Man har den väldigt romantiska bilden av indianen.
Nej, precis. Även jag har inget minne av att ha sett växt upp med söndagsmatinéer. Men jag är, även om jag växte upp på 80-talet så har ju alltså, att man lekte cowboy och indian säger ju någonting om hur...
Ja.
Stark den här dualiteten har visat sig vara och levt vidare över i de åren.
Ja, det är fascinerande. Och så har du ju då den här västernvarianten från bakom järnridån i DDR, så var ju så kallade indianerfilmer bland de mest populära filmer som gjordes i landet. Man spelade in i Jugoslavien och filmer som var mycket så klassiska västern, det är bara det att rollerna var omvända, så att det var indianer som var huvudpersonerna liksom, och ja, de goda och något skurkgäng som med imperialistiska planer, de onda då.
Östtyskarna identifierar sig med indianerna som utsatta för en imperialistisk komplott.
Eller hur?
Det är intressant det där med de här indianerfilmen, för just den här relationen då med indianerna i ursprungsbefolkningen i USA har ju... Vi nämnde ju John Ford här. Jag tänker också på förföljaren The Searchers.
Just det,
från år 1956 med John Wayne återigen, som skildrar någon slags amerikansk hederskultur där.
Ja, just det. Kan man ju kalla det för.
Han ger sig ut på jakt efter sin brorsdotter som blivit bortrövad av indianer.
Mm.
För länge sedan han har själv just återvänt hem från fronten i inbördeskriget. Och han ger sig då ut på jakt efter henne för att hitta den här flickan då, som har kanske då smittats, förvildats av indianerna. Och han ska inte rädda henne, han ska ju döda henne.
Ja, gud. Ja, det där. Men han skildras ju inte heller som någon entydigt god människa precis.
Tvärtom, va?
Ja, det kan man säga.
Men det skildrar också ändå den här, den tematiserar ju just den här en aspekt av westernfilmen som en civiliseringsberättelse.
Ja.
Där indianerna får representera vildmarken.
Ja, precis. Ja, du har det här temat med he who knows Indians liksom. Eller någon som har varit mycket hos indianerna och spenderat mycket tid hos indianerna som kan deras kultur, kan kanske till och med deras språk lite, men som inte nödvändigtvis tycker om dem utan liksom kan bekämpa dem desto bättre just på grund av sina kunskaper liksom. Det är påfallande vit historieskrivning ändå liksom.
Inte så överraskande om nu västern ska vara en amerikansk nationsberättelse som grundar sig på den vita.
Jo, precis. Men inom den revisionistiska västern så tycker jag att det är märkligt att det inte finns mer av indianperspektiv. Liksom. Jag tänker på, om vi har några svenska västern, då kanske man kan se på en film som Korpen flyger.
Just det, en som inte är en svensk film utan en...
Ja, just det.
Den är isländsk.
Inte ens... Nej, precis. Nordisk helt enkelt.
Ja, det är ju en... Det var ju verkligen en stor framgång på 80-talet, men vi har ju då, även om det var en isländsk film, så är väl Reine Brynolfsson med.
Just det.
Så att nog kan vi räkna den som svensk, tycker jag.
Ja.
Men finns det inga svenska västernfilmer? Jag tänker ju på Jägarna till exempel, som en västernhistoria.
Ja, just det, och den utspelar sig i Norrland också. Men vi har inte precis några svenskar som hjältemodigt har undanröjt samer liksom.
Vi nämnde ju tidigare att jag har sett en del John Wayne-filmer i sommar här. Jag har bland annat sett faktiskt hans sista film.
Okej.
Okay. Den specialskrivna Den sista gunfightern.
Ja.
Det är inte så ofta skådespelare får såna här avskedsföreställningar, har jag också tänkt på det. Men i den här filmen så är han ju då en berömd prisjägare som håller på att dö.
Mm.
Och det betyder ju att vi är framme på 1900-talet cirka.
Mm.
Så att civiliseringen av Vilda Västern är i princip avklarad och hans tid är förbi.
Mm. Mm.
Så det blir som en sån symbolisk slutpunkt för både en era och ett skådespelarliv. Och då tänkte jag också på, apropå det här med sista roller, så var även James Stewart, som är en annan framträdande västernskådis i filmer av Anthony Mann bland annat då.
Ja.
Vet du vilken som var hans sista roll?
Nej.
Det var en utskälld Lassie-film från 1978.
Åh, Lassie. Då kan man skälla på Lassie-filmer alltså.
Blir man lite ledsen? Ja. James Stewart, han vågar sig inte upp framför kameran efter det.
Nej, det tycker jag låter som ett värdigt slut.
två av den amerikanska filmens mest...
ikoniska...
ikoniska republikaner.
Inte Lassie.
Nej, men jag tänkte på James Stewart och John Wayne nu.
Jag är så dum.
Det är ju två republikaner som gjorde stort avtryck på västerngenren. Hur pass republikansk kontra progressiv, om vi pratar amerikansk politisk terminologi nu, är västernfilmen?
Ja, alltså du vill ju liksom säga att den klassiska filmen är republikansk medan den revisionistiska är demokratisk liksom. Och de bästa är ju de revisionistiska.
Ja, vi får se här om vi kommer fram nu till vår lista.
Ja, det ska bli spännande.
Och vi tänkte ju lista 3 istället för 5.
Ja.
Och sen fortsätter vi, finns det en extended version på hemsidan sen. Så där kan man kolla in platserna 4 till, ja hur många har du? 4 till 10 eller 4 till? 4 till 10, så det blir massor av västerntips här som vi avrundar med.
Precis.
Men vi kör en topp 3.
Ja.
Varsågod.
Nummer 3 har jag då Johnny Guitar av Nicholas Ray från 1954. With all the violent elemental passions of a sandstorm. This story of a woman who lived and loved too hard and wanted too much, willing to fight any odds to get it. Down there I sell whiskey and cards. All you can buy up these stairs is a bullet in the head. Now which do you want? Och där ska ju särskilt nämnas inte bara Joan Crawford i huvudrollen utan hennes motspelerska Mercedes McCambridge som är rätt suverän här som hämnande furie.
Just det, vad är filmen handlar om?
Det är det här igen att någon vill nämligen Crawford då vill slå sig ner, eller hon har slått sig ner och startat en salong liksom, där hon ska, saloon menar jag.
Inte en frisersalong utan
är inte, nej, ingen sån skönhetssalong.
Precis, utan det är mer, hon har gett sig in i en manlig business.
Precis, en manlig domän, och hon ska även, hon har köpt land och järnvägen ska komma dit liksom, och hon ska blomstra. Men de här ondskefulla, det är väl oftast, ofta är det väl boskapsägare som är sådär amoraliska i westernfilmer. The big company liksom. Du har kampen mellan liksom, den lilla småföretagaren och de här stora konglomeraten. Ja, och här i Nicolas Rays film så blir det ju en väldigt våldsam uppgörelse mellan... mellan de här två kvinnorna. Och det är ju fascinerande i sig att det är två kvinnor som får lov att liksom vara de centrala personerna. Och hon är formidabel som sagt. Och man kan nämna om henne kuriosa att...
Vem pratar du om nu? Pratar du om Joan Crawford nu eller?
Nej, Mercedes McCambridge. Det är hon som gör rösten i Exorcisten. Som Oj. Sedan kommer att spelas in 2 decennier senare. Så hon lever vidare för evigt i våra cineastiska hjärtan. Hon brukar ofta få spela såna här jobbiga, gapiga, neurotiska fruntimmer. Och neurotisk är hon ju här också, men hon är också en hämnande furie liksom, mot John Crawfords försök att ta sig in i den här stan och ska liksom bygga sig en framtid.
Skulle du säga att hon är en stark kvinna?
Nej, det är en term som jag vägrar använda.
Jag kommer inte ihåg vad hon heter då, Mercedes rollfigur, men det finns ju några fantastiska ögonblick där man ser hennes hämnande blick i skenet av eldsvådan.
Just det, just det.
En lidelsefull, passionerad och hatisk blick som är svårslagen.
Verkligen, det är lite expressionistiskt spel nästan där från henne. Påminner lite om den demoniska Maria i Metropolis.
Jaha, intressant.
Kom jag att tänka på i alla fall.
Ja, en cinefil favorit, Nicolas Rays Johnny Guitar, som vi kanske kan kalla då för en kom på 50-talet som ju var westernfilmens andra storhetstid. Om 30-talet var då när den blev den mest populära filmgenren, så under 50-talet så nådde den ju kanske nya konstnärliga höjder. Bra val. Min nummer 3 då. Yojimbo, Livvakten. Jag tycker det är så intressant det här att den amerikanskaste genren av dem alla samtidigt är då en genre utan gränser.
Ja.
Vi nämnde ju ja, både de här The Salvation som sagt och Spaghetti-Western och Kimchi-Western och Indianer-film och allt vad vi kan hitta på, Korpen flyger och så vidare.
Just det.
Och det är så roligt att se just hur filmer influerar varandra fram och tillbaka över gränserna.
Ja.
För Kurosawa då, som regisserade Yojimbo, Livvakten år 1961, var ju bland annat influerad av just John Ford som vi har nämnt. Och filmen Yojimbo blev ju senare då omgjord till För en handfull dollar. Spaghetti-Western. Och då skickade Kurosawa ett telegram kanske det var då. Där han skrev till Sergio Leone: en utmärkt film, men den är min. Så jag tror han fick någon kutt sen av intäkterna i Asien.
Aha.
Och sen har vi även Kurosawas mest kända klassiker, kanske De sju samurajerna, har ju också gjort som till en westernfilm. Sju vågade livet.
Ja.
Och Yojimbo då, filmen, fantastiska filmen, handlar ju om en herrelös samuraj, en ronin, som anländer då till en stad eller by där det finns två konkurrerande gäng som man sedan superslukt spelar ut mot varandra.
Jaha.
Och det är ju då en av de mest typiska, vad ska vi säga, premisserna för en westernfilm. En man som anländer till en stad.
Just det.
Där han blir synad och kanske först tagen för en idiot, men han visar dem allt. Vem han är senare.
Ja, ja.
Den måste ni se.
Min tvåa då, på det här med kvinnor inom västern, så är det ju naturligtvis något som jag är lite svag för. Det är då Kelly Reichardts mix Cut Off från 2010.
Land downhill.
We need water. That much I know.
That's what you think, that we're lost?
I'd say that seems about the right word for it.
We're not lost, we're just finding our way.
En revisionistisk vänster, förlåt, västern.
Vi pratar ju om våldsvänstern eller våldsvästern här.
Nej, vi har här är det ju ändå fredens princip liksom, som går segrande ut i kampen mot... du har det här sällskapet som försöker nå fram till där de nu, till sitt mål, till där de ska kunna bosätta sig och bygga upp ny tillvaro, men de kommer aldrig fram. Och det är tydligt från början att de är vilse. Men Meeks, han insisterar på att det är vi inte alls, och männen vill liksom lyssna på honom, men en av kvinnorna lyckas liksom till slut ta befälet mer eller mindre med hjälp av en indian som de har tillfångatagit på vägen.
Hon använder inga vapen utan hon...
Nej, utan hon använder sig av den taktiken att hon lyckas få indianen, som liksom har större kännedom om området, de andra, hon lyckas sätta honom i tacksamhetsskuld till sig genom att se hans trasiga skor då, som är det första hon gör för att liksom få hans tillit.
Ska jag säga att det är en av få västernfilmer där just sydon har använts
precis
av hjälten som ett medel för att nå sina mål
istället för ett vapen liksom. Precis, och det är en väldigt visuellt väldigt vacker film.
Men det är Michelle Williams som spelar huvudrollen.
Ja, just det. Ja.
Som ni gick aldrig på svensk bio, tyvärr.
Nej, tråkigt.
Nej, men för det är ju en... Westernfilmen har ju genomgått olika visuella förändringar i takt med filmhistoriens olika konventioner och hur de har förändrats. Jag menar, från svartvitt 30-tal med Diligensen bland annat, som ett exempel. Sen har vi då grann färgfilm i Förföljelsen, om vi nu ska ta två John Ford-filmer. Och i den här filmen så har vi då, den är väl filmad i Academy Ratio som det kallas, alltså ett mer klassiskt, det är filmformat som vi förknippar med 30-talet, 40-talet.
Det är mer art-cinema-aktig film. Med inte alls den här typen av musik heller som brukar användas. Är vi vana vid stora orkestrar där liksom. Här är den mycket tystare. Och, visuellt så är den gjord för att bildformatet ska motsvara hur kvinnorna såg ut genom sina såna här bonnets liksom. Det är så fyrkantigt format.
Ja, men det är intressant, för annars är ju just de här vidderna som vi pratar om passar ju bra för vidfilm annars, tänker man sig.
Men det är ändå en film som liksom har väldigt mycket utrymme i bilderna liksom.
Min nummer två är Den tyste hämnaren. Il Grande Silenzio från 1968. En spaghetti-western då såklart av Sergio Corbucci.
Jaha.
Som efter Sergio Leone kanske var den främste spaghetti-western-regissören.
Ja.
Han gjorde ju bland annat också Django.
Just
som, det. Som Tarantino gjorde någon slags remake på. Men här har vi då Morricone.
Ja.
Vi har Trintignant.
Aha.
Och Klaus Kinski.
Ja, såklart.
Och så har vi snö.
Helt
otrolig snö i den här filmen. I Utah, The Great Blizzard utspelar den sig delvis under i slutet av 1800-talet. Och så med det är fantastiskt stämningsfull och på något sätt så har jag bara en sån stark minnesbild av den här snön just. Västernfilm i snö är något som jag verkligen uppskattar. Som på något sätt förbyter de vanliga scenerierna i någonting annat. Sen så blir det också en effektiv kontrastverkan mellan vitt och rött.
Just det.
Så det är min spaghetti-western-favo.
Ja, det låter väldigt intressant alltså. Inte minst med tanke på att jag har den andra Hämnaren som min nummer ett. Från samma år. Av Sergio Leone då, alltså harmonika, en hämnare.
The railroad. The boom towns. A new life. And the promised land. Once upon a time.
Aha, det är din etta alltså.
Det är min etta. Ja, den är så vacker. Med all sin tystnad och med musiken av Morricone igen då naturligtvis.
Ja, vad ska man säga, själva titeln och speltiden och allting ramar in den som en episk westernfilm.
Ja, det är klassiker liksom. Och ja, jag tycker den är fantastiskt bra.
Ja, men ett, vad ska man säga, oantastligt val.
Ja, det är det ju.
Och jag måste säga att jag har ju varit, om vi ska vidare till min nummer ett, så har jag varit lika oantastlig själv, eller tråkig. Jag har nämligen Red River från 1948.
They're going to Missouri with 10,000 head. Want you all to know what you're up against. We got 1,000 miles to go. 10 miles a day will be good. 15 will be luck. There'll be no quitting along the way. Not by me and not by you.
Jag kunde inte riktigt motstå det. Jag tänkte att det var lite så här blasfemiskt att inte ha John Ford i topp.
Ja,
men
ja.
Howard Hawks är ju inte heller någon duvunge.
Ja, men jag tycker det är bra att det blir ett radar på här med klassisk western och spaghetti som går vinnande ur.
Precis, vi har ju John Wayne här såklart dyker upp som en riktigt obehaglig figur. Och det är ju en klassiskt berättad westernhistoria. Som bland annat är känt för ett katastrofalt slut där det blir någon helt obegriplig högsflux-försoning. Men i alla fall så handlar det om en sån här stor boskapsförflyttning. Där då John Wayne hamnar i konflikt med sin styvson Montgomery Clift. Och John Wayne är såklart en envis gammal herre. Medans Montgomery Clift är en mer upplyst ung man. Det är helt klart en episk svartvit västern från 1948 som sagt. Som också klockar in på en bit över 2 timmar om jag inte minns fel. Ja, men så var det med den saken. På återhörande.
Vidarehörande.
I'm going to kill you.
I know. If I don't kill you first,